Scenen är ett engelskt barnbördshus, just i gryningen till den 1 januari 1946. Vi ser en man plågad av annat än baksmällan efter nyårsfirandet. Det frestar på nerven att söka urskilja någon likhet vid den här åldern. Tiden flyger, vad var det för ett snille som sa det? Men nu, lugn, bara lugn. Och du vänjer dig, gosse, du vänjer dig. Välkommen i vårt lag, lilla 1946. I dessa dagar vädjas det om hjälp åt Europas nödlidande folk. Dessa bilder från östra Slovakien visar bättre än ord under vilka förhållanden hundratusentals människor tvingats leva under denna vinter. För dem innebar freden ingalunda slutet på lidandena.
Svenska Europahjälpen samlade första halvåret 1946 in hela 17 miljoner kronor.
Här har striderna böljat fram och tillbaka och befolkningen har nu inte mycket annat än lerhyddor och ömkliga husrester att bo i. Klädsituationen är obeskrivlig. En delegation från provisoriska nationalförsamlingen har inspekterat förhållandena och konstaterat det stora hjälpbehovet. Må vi svenskar inte slå dövörat till för vädjanden om bistånd åt alla Europas frysande och svältande folk.
Hemma i Sverige hade vi det bättre. Vi ska gå på födelsedagskalas och det är inte vem som helst som fyller år.
Ni ser Karl von Scheven, känd överallt Sveriges land som Kalle Scheven. Han fyller idag 75 år, vilka han bär med heder som den hedersman han är. Han spanar ut mot Håte svansar, men från det hållet tycks ännu ingen gratulant komma. SF-journalen är den första och vår gratulation är uppriktig. Kalle Scheven är en lika välbehövlig som sällsynt färgklick och glad prick som går i otakt i marschen mot likriktning och slätstrukenhet. Isjaktsklubbens fabrikör Jansson anländer från Norrpadda skärgård. Det är en kar som står pall i blåsväder. En harmonisk blandning av ur- och naturkraft. Sen man kommit över den värsta gratulationsyran drar man sig upp mot Kalle Schevens skärgårdsresidens på Håte. Och nu kommer dagens klo. Pelarorden är i antågande föregången av tjänande systrar. Kalle Scheven är högt förtjänt broder i denna illustra orden och hans charmöregenskaper är omvittnade redan i visan. Vår stämningsfyllda bild ger syn för segern. Högsta graden i pelarorden utgörs av pokalbröderna. Har man fått den så kan man överhuvudtaget inte nå längre. Kalle Scheven är pokalbroder och får här som sådan motta ett presentpaket som av utseendet att döma innehåller en symaskin. Av sina medpokalbröder fick Kalle Scheven en tavla av Roland Svensson. Den överräcktes av Pelarordens president docent Jonsson och ceremonin avslutades med brödernas tecken. För första gången på film, ensamrätt SF-journalen. Den svenska tankflottan förföljs av katastrofer. I Hammarbykanalen har tankfartyget Västfris exploderat och sjunkit med två dödsoffer som följd. Förödelsen blev oerhörd. Det tjocka järndäcket slets upp och tunga järnstycken kastades vid omkring. En tändsticka i den gasfriförklarade båten tycks ha orsakat katastrofen som kunnat få ännu ohyggligare följder.
Frusen bensol i tankarna tinade upp och antändes.
Detta panorama över de upprivna tankarna visar explosionens våldsamhet.
En dockmästare och en montör dödades. Fem personer skadades. Den svenska handelsflottan drabbades också av flera minsprängningar det året. Trots minröjning längs våra kuster var kringflytande minor ännu ett hot. Två fartyg förlorades, flera skadades.
Sveabåten Birger Jarl som låg mellan Västbris och kajen blev illa tilltygad. Den fick ta emot det värsta lufttrycket och begränsade därigenom katastrofens omfattning. En 2 tons däcksplåt hade ändå kastats upp över båtar och byggnader och 100 meter in på varvsområdet. I Buggarpalatset National i Stockholm visas det senaste på miniatyrbilarnas område. Det är svenskt rekordförsök, men vagnarna vill inte starta. Detta trots att man bjuder de små dieselmotorerna den allra finaste så kallade soppa. 48 km i timmen är det svenska miniatyrbilsrekordet, men i Amerika är man uppe i inte mindre än 200 km i timmen. Här är ett nytt startförsök, och denna gången slår det bättre ut. Jag hoppas att publiken inte blir yr i huvudet. Avundsjuka ögon följer arbetet vid startplatsen. Man sätter igång bilsmåttningarna med hjälp av ett cykelhjul, och här lyckas den stolte ägaren till rekordvagnen Red Devil få fart på sin kärra. Vad ni nu kommer att bevittna är dagens segeråk. Den tiondels hästkraften i 40 cm långa Red Devil ger vagnen en fart av 47 km i timmen. Alltså blev det inget nytt rekord idag, men det kommer, även om det är långt kvar till det amerikanska 200 km i timmen. Nästa gång åker rekordet, säger Red Devils ägare och konstruktör Kurt Jägne.
Den 10 januari samlades representanter från 51 stater i London, där FNs första generalförsamling möttes. De första tecknen på ökad spänning mellan öst och väst visades nu inför öppen ridå.
Westminsters Central Hall, prydd med 51 nationsflaggor, är platsen för konferensen. Det första stora talet fick premiärminister Attlee äran att hålla. I slutet av sitt anförande sa han:
We who are here gathered today in this ancient home of liberty and order are able to meet together because thousands of brave men and women have suffered and died that we may live. It is for us today, bearing in mind the great sacrifices that have been made, to prove ourselves no less courageous in approaching our great task. No less patient, no less self-sacrifice. We must, we will succeed.
Så kom Rysslands förslag om norske utrikesministern Li som konferensledare.
The Soviet delegation has come to the conclusion that the most appropriate candidature would be that of the foreign minister of Norway, Mr. Li.
Rysslands begäran om röstning med handuppräckning blev avslagen och sluten omröstning beslöts. Marinsoldater delar ut röstsedlar. Som bekant hade man tagit för givet att belgiske utrikesministern Spak utan opposition skulle ha valts till konferensens president. Ryska motförslaget, framfört av Gromyko, kom som något av en chock för delegaterna. Låt oss hoppas att de förenade nationerna ska kunna lösa sina svåra uppgifter.
23 votes were cast for Mr. Li. And 28 votes were cast for Mr. Spak.
Den som ska leda de viktiga förhandlingarna är nu Belgiens utrikesminister Spak.
Snart blev motsättningarna större.
Ni ser från Lidköpings hamn ut över Vänern med evakuerade båtar. Det är dagen efter det stora raset i Lidan och Lidköping går i spänning. Det vill säga stadens så kallade frön tar det hela lätt och använder den uppbrutna isen på det sätt som är strängt förbjudet och som vi aldrig praktiserat. Om vattnet vid katastrofplatsen halvannan mil upp för älven skulle bryta sig igenom fördämningen kan situationen nere i staden bli mycket kritisk. Det gäller att lämna vattenmassorna möjligast fri passage. Betydligt mera än 1 miljon kubikmeter jord kom på glid vid Skeptorps gård. Det är det största ras i sitt slag som någonsin inträffat i Sverige. 20 tunnland åker och äng och skog försvann, och bakom den fördämning som bildades kom så småningom 50 miljoner kubikmeter vatten att tränga på. Fantastiska syner mötte besökaren på morgonen efter raset. Flera hundra man militär sattes i arbete med trädfällning och uppröjning. Det gällde att få bort all bråte för den händelse vattnet skulle svämma över. Väglaget för röjningsmanskapet var det sämsta tänkbara. Den såphala leran gav inte mycket fotfäste. Landshövding Karl Mannerfeldt kommer halkande på inspektionspromenad. Han ser inte allt för pessimistisk ut. Han är nöjd med arbetet och situationen har ljusnat betydligt under de senaste timmarna. Detta är Skeptorps gård som var svårt hotad och där man hela tiden fick ligga i alarmberedskap. Skogsägare Svensson syns här i samtal med en av de utsända experterna. Sågen och kraftstationen vid Närefors Härjevad blev helt kringflutna och det 7 meter höga vattenfallet försvann. Men outtröttligt och skickligt arbete gav resultat. Vattnet började rinna av i kontrollerade fåror. Faran var över för denna gång. Katastrofhotet var lyckligt avvärjt. Gårdsägarna började kunna vända tillbaka till sina domäner, även om de måste använda andra fortskattningsmedel än vanligt över gårdsplanen. På industrierna vid hamnen i Lidköping drog man en lättnadens suck och de evakuerade fartygen släpades åter till sina platser vid kajerna. 500-åriga Lidköping kunde andas ut. Det har faktiskt varit synd om Stockholms småttingar den här snölösa vintern. Kälkar och sparkstötningar har blivit museiföremål och det där vita som kallas snö, det får man läsa om i böcker. Man brukade åka på det med brädlappar på fötterna, skidor kallades de för. Nå, faktum är att sådana fanns i Stockholm även denna söndag. I Fiskartorpsbacken avhålls distriktsmästerskap. Den som hoppar här heter Flodberg, detta sagt för den händelse hans släktingar skulle hålla på och leta efter honom fortfarande. Jo, man torde kunna tala om dödsföraktande gossar. Att ge sig ut i den här dimman utan radaranläggning är inte nådigt. Domarna försökte inbilla publik och sig själva att de såg någonting av hopparna. Det är något visst med den svenska vintern, modell 46. Titta noga nu, det är segraren Gunnar Karlsson som hoppar och han visar sig inte så länge. Evert Olsson här blev tvåa. Adjöss med honom.
Nej, det var ingen särskilt kall vinter det året. Krigsvintrarna var förbi.
Motorfartyget Bore är på väg från Dalarö till Ornö i Stockholms skärgård och det är något av en händelse för öbefolkningen. Kapten Bäck ser belåten ut och han har all anledning att vara det. De 360 Ornöborna har fått en reguljär förbindelse med Dalarö och Stockholmsbussen. På mindre än 2 timmar kan han vara i stan. Det är slut på den hämmande isoleringen. Den som inte är minst belåten, det är Ornös postmästare som nu kan få iväg sina säckar både snabbt och säkert. Det är mycket som tyder på att kapten Bäck och kompani inte kommer att sakna förtroendeuppdrag. Deras popularitet är redan grundmurad på Ornö. Vi kan gärna ta och titta lite närmare på ön förresten. Det är den nämligen värd. Ni ser bygdegården som bland annat inrymmer teater och där man till och med spelat O'Neill. Hembygdskommitténs herrar Ekblom, Sundberg och Sjöberg diskuterar här med kantor Filip Olsson om en utbyggnad av teatern. Det är meningen att man i en framtid ska kunna få hit Riksteatern. Penningfrågan är som alltid besvärlig. Bygdegården har kommit till på medel som kantornas medhjälpare skrapat ihop på olika sätt. Nu hoppas man på en donator och nog är den onöska företagsamheten förtjänt av all uppmuntran. Här ligger kantorsbostaden och skolan. Kantor Olssons eldsjäl har satt fyr på hembygds- och teaterintresset även på andra öar. Det är en betydande kulturgärning som utförs här på Ornö. Med bilderna av gamla kyrkan slutar vår blixtvisit. Vi ska med Bore tillbaka till vinterslumrande Dalarö. Så är det bara att stilla hoppas att den här nya bussbåtförbindelsen följs av flera. Vi ska inte glömma bort skärgården och dess folk på vintrarna. Vi har sett att här ute finns frisk fantasi och goda initiativ att ta vara på.
Ännu fanns en ganska stor fast befolkning i skärgården och vintrarnas isolering var ett stort problem.
S-journalen har varit och buggat på National igen, men inte för buggandets egen skull. Nej, anledningen var att Stockholms badflicka skulle koras i ädel tävlan mellan de olika stadsdelarna. I den improviserade klädlogen läggs make-up som säkert inte skulle passa i badet, men det är ju inte heller meningen. Så börjar paraden. Vem ska bli Stockholms Esther Williams? Välj, men välj den rätta. Den här flickan är från Kungsholmen, busslinjer 41 och 42. febern härjade epidemiskt under hela kvällen. Här kommer segrarinnan i Östermalmsgruppen. Expertisen är i flitig verksamhet med röstsedlarna. Hela Kungsholmsgruppen paraderar. Nummer 9 deltar utom tävlan. Finalisterna såg ut på detta fördelaktiga sätt. Och detta är Stockholms badflicka 1946. SF-journalen gratulerar både henne och väljarna.
Ja, SF-journalens utsända råkade ut för både ett och annat. På nattsnälltåget från Stockholm till Norrland den 15 februari befann sig redaktör Nils Järring och filmfotograf Gösta Rosling. I närheten av Bräcke på norra stambanan spårade tåget ur. De nya stålvagnarna räddade livet på de 240 passagerarna. Endast en skadades allvarligt och ett 20-tal fick mindre blessyrer. I daggryningen kunde Rosling klättra upp på vagnarna och ta dessa bilder.
Detta är småttingar som lider av den allt annat än behagliga kikhostan. Det har skrivits och talats åtskilligt om höjdflygning som bot mot sjukan i fråga och meningarna har gått isär. Svensk flygtjänst i Stockholm låter emellertid sitt tremotoriga Värmland göra uppstigningar med små sjuklingar. Den läkare som kontrollerar verksamheten har kunnat konstatera förbättring i åtskilliga fall och i en del fall har de små patienterna varit symptomfria en vecka efter flygningen. På den här turen är SF-journalen med, alltid hyllande den visa principen att intet mänskligt bör vara oss främmande. Vi befinner oss nu över Sundbyberg på väg upp till den höjd 3500 meter dit piloten och Spar för oss. Den höjden anses nämligen vara den lämpliga och på den kretsar Värmland i en timmes tid. Småttingarna verkar mycket intresserade av det hela. Kikhosta är som bekant en sjukdom som i veckotal kan terrorisera hela familjen. Något säkert botemedel finns inte. Som förebyggande medel kan vaccin ofta skydda, men vid redan utbruten sjukdom hjälper det inte. Nu är vi uppe på 3500 meter och rundflygningen börjar. Syrebristen gör att de små börjar slumra till så sött. Inte störa nu. Timman är slut och Värmlandet på nedväg. Passagerarna har pignat till igen och återtagit landskapsstudierna. Sen vill vi bara påpeka att man inte ska skapa sensation kring den här behandlingen. Principen innebär ingen revolution. De som så kunnat har ju alltid skickat sina kikhostersjuka barn upp i höglänta trakter för luftombyte och därmed förkortat sjukdomsförlopp. Och inget medel bör nonchaleras när det gäller den pinande kikhostan. Hoppsan, först tomatsaft i soffan och sedan avtorkning på mammas klänning. Katastrof, alls inte. Klänningen är gjord av plastikmaterial, det senaste skriket från Amerika. Hembiträdet kommer fram med tvål och vatten, det är allt som behövs. Mycket nog här där det inte finns hembiträde. Om ungesonen imiterar Picasso på tapeten innebär inte heller detta någon katastrof. Hembiträdet tillkallas, nu är vi där igen. Och tvål och vatten gör resten. Jag glömde soffan. Den är också klädd med plastik och tål spåren efter allting från tomatsås till ettåringar. Slutet gott, allting gott, såvida nu inte sonen är en blivande Picasso. Och var i all fridens namn hade man fått tag på hembiträdet? Sälen vid starten för det 23:e Vasaloppet. 278 startande löpare och stor publik betingad av lössläppta bilar. Sällan har det varit så mycket folk uppe vid Sälens starten, aldrig så många deltagare i 9-mila-loppet som visst bara är 8-mila. Nummer 61, Nisse Karlsson, bygdens egen ryktbare son, är favorit till segern. Bekväma tågresenärer ser löparna stegra sig på startplatsen vid älven. Starten Ås släpper iväg fältet och de 278 sticker åt stad klockan 7.44 förmiddagen med 9 eller 8 mil framför sig. Vasaloppet har inte efter 23 år mist något av sin dragningskraft på vare sig deltagare eller publik. Tvärtom. Bilägarna rusar till sina åkdon. 28 kilometer från starten ligger Mångsbodarnas kontroll och där väntar Moranisses fästmö på sin fästman. Hur har han åkt de första 3 milen? Nervositet vid matborden. Andersson Vedevåg, Hedqvist, Bergvik, Marma och Plåtis Johansson Uppsala räknas in som de 3 främsta efter 28 kilometer. Moras Nisse Karlsson och Anders Törnqvist ligger som nummer 21 och 22. Villervallan och trängseln vid kontrollen är hals- och bindningsbrytande. Före diskusmatadoren Harald Andersson posterar på ungefär halva banan. Där, efter 4,5 mil, leder Gunn från Tallåsen före Statin, Veja Dynäs, Jakobsson, Umeå och Hedqvist, Bergvik, Marma. Tjänstvilliga supporters söker efter bästa förmåga reparera stavbrottsmalörer. Stockholmaren Mattsson från Skarpnäck leder här överraskande med Hedqvist, Gunn och Näs från Lima i närmaste släptåg. Evertsbergskontrollen är nära. Nummer 61, Nisse Karlsson, ligger långt tillbaka i tättklungan men han håller kontakten och suger sig stadigt framåt. Först vid Evertsberg efter 5 mil är Andersson Vedevåg och Mattsson Skarpnäck. Men Andersson får inte länge dricka sin saft i fred. Tättklungan räknar 20-talet konkurrenter av svåraste slag. In till matkontrollen ångar en vildsin samling storännare, ivriga att få sin styrketår innan det fortsätter jakten mot det hägrande bålet som nu också Nisse Karlsson fått vittring av. In i Mora bidrar publiken med klappande hjärtan. Moras egen Nisse har enligt rapporterna börjat en slutspurt som icke är av denna världen. 1 mil före mål leder han med 5 minuter före närmaste man. Vid klockstapeln väntar kranskullan Elsa Sars. Också det är ett gott idrottsnamn, fast inte så känt förstås som Karlsson. Den släktens Nisse ska snart åka i mål som Vasaloppssegrare 1946. Där kommer han, Moranisse. För andra gången i rad tar han hem Vasaloppet. En bedrift som före honom bara Arthur Häggblad gått i land med. 6 timmar, 8 minuter, 42 sekunder blir hans tid. Sammanlagt har han 3 Vasaloppssegrar. Tävlingspappan Landek hyllar honom. Fotograferna plåtar ett lika känt som fryntligt nylle. Som tvåa åker Stenvall Sorsele i mål. Han får cirka 5 minuter sämre tid än Nisse Karlsson och har slitit hårt för sin andra placering. Den är honom sannerligen väl unnad. Fjolårstvåan Gunnar Verdell Östersund åker in som trea i år. Och fjärde och femte placeringarna tar Wiklund, Bergvik, Malma och Andersson Vedevåg hem i kompis, så att säga. Väl mött till nästa års 24:e Vasalopp. Sjötrafiken har kommit igång och satt fart på kranarna i våra storhamnar. Med anledning av detta glädjande faktum har SF-journalen gjort ett reportage om ett verk som nu har bråda dagar, tullen. Detta är stora tullhuset vid Packhuskajen i Göteborg, ett hus kring vilket varorna nu åter hopar sig. Här är bilfälgar från USA, sydamerikansk ull, tomatextrakt från Uruguay. I frihamnen flänsar man, det vill säga flyttar, kaffesäckar, allt vad tygen håller och lite till. Här värvade päron från Sydamerika. Inne i tullhuset är kontrollörer och kammarskrivare i full fart med granskning av varorna. Hackhuskaren Jonsson har jämnt jobb, men han behärskar det. Här räknas knutarna i en äkta matta för att man rätt ska kunna tulltaxera den. Man torde kunna tala om så kallat knåpgöra. En bal levande växter tulltaxeras. Det är närmare bestämt päronträd. Växter på rot måste åtföljas av ett särskilt intyg, detta med tanke på eventuella växtsjukdomar. Här har tre tjänstemän ställts inför ett kinkigt fall. Det rör sig om en vara som man inte riktigt kan placera. Sådana saker går till laboratorieundersökning före taxeringen. Nu är vi i magasin 5 i Stockholms frihamn, där man inte heller kan ligga på latsidan. Detta är elektriska utombordsmotorer från USA. En kammarskrivare tulltaxerar under överinseende av en tullkontrollör. Konstsilkesstrumpor från Brasilien, 20 kronor per kilo i tull. Och det här är kautschukvaror från USA, artiklar för sjukvård och sanitära ändamål. Tullen är 1,20 per kilo. Bildelar från England, bland annat avgasningsrör. Utanför disken håller ombud för så kallade varuhavare på att besiktiga sina varor. Vid vårt besök i Stockholms frihamn låg isen ännu kvar och små ättriga boxerbåtar stötte och bökade för att hålla in och utfartsvägar öppna. Det såg något annorlunda ut under det sydliga luftsträck där våra fartyg hämtat sina laster. Det är laster som givit arbete åt människor och maskiner i hamnarna och återsatt tullen i normala funktioner efter dess polistjänst under avstängningsåren. Trafiken på gator och vägar ökar för varje dag. I samma takt ökas riskerna för allt och alla som åker och går. Vi cyklister, bilister och gående bör känna att vårt ansvar också ökas. Men gör vi det? Inte om vi hoppar av en spårvagn som är igång. Och dräller vi över gatorna på andra platser än vid övergångarna så kan vi orsaka elände inte bara för oss själva utan även för den som är fara för eget liv och försöker rädda vår livhank. Döden lurar, lura döden. Det är er plikt både mot er själva och andra. Reglerna för kör- och gångtrafik är mindre än någonsin att skratta åt. Våren är kommen, bland annat till Götaplatsen i Göteborg, där herr Göteborg står i solig begrundan inför Milles Poseidonfontän. Trappan till Stadsteatern är de vårliga soldyrkarnas speciella tillhåll. Men det finns också andra platser att sola sig på om trappan annonserar utsålt. Höstens varv en solig vårsöndag är något alldeles särpräglat göteborgskt. Här kan man vara säker på att träffa de verkligt breda pojkarna som man ska akta sig för att diskutera båtar med om man inte själv haft saltvattnet yrande kring barndomshemmet. Ja, det var kustens varv och Göteborg, där till och med Gustav den andra Adolf anvisar plats för solbadet. Det är sådant som kallas älskvärdhet.
På Valborgsmässoafton fick prinsessan Kristina en lillebror.
Men när SF-journalen gör ett besök på Hagaslottet dagen före prinsdopet finner vi lillsessan i allra bästa form. Tillsammans med systrarna Margareta, Brigitta och Desiree mjukar hon upp sig med bollspel, men finner att de små benen ännu inte riktigt hinner med i svängen.
Prinsparet på Haga, Gustav Adolf och Sibylla, hade 4 döttrar. Den 30 april kom så en efterlängtad son.
Emellertid, övning ger färdighet. Och så småningom ger lilla Kristina prov på både A och O i bollsparkeri, snabbhet och bollkontroll. Det senare till varje pris och med alla medel. Klädedräkten råkar i oordning under spelets hetta. Det händer bättre bollspelare än lilla Kristina. Mera förlustelser på Haga ljuvliga gräsmattor. Paradis för små prinsessor. Näst yngstan Desiree gungar. Näst äldstan Birgitta visar att gammal väger mest. Stora syster Margareta har med ålderns rätt lagt slutgiltigt beslag på bollen. Ålderns rätt,
Ja, jag undrar just hur mycket den är värd idag och i år. Prinsesskvartetten runt bandvagnen här håller säkerligen inte så styvt på regler och talesätt. Allra minst lillsessan Kristina. I vagnen vilar kvartettens kelgris, arvfursten Carl Gustav, hertig av Jämtland. Prinsessan Kristina dukar bordet för sina tre äldre systrar, det sista kafferepet före store kära lillebrors dop. Gästerna kommer, det är inte helt obekanta. Margareta, Birgitta och lilla Desiree som det heter i visan. Men prinsessan Desiree vill väl inte heta lilla nu längre, nu när hon har två yngre syskon. Värdinnan och lillsessan Kristina är mycket mån om sina gästers välfägnad och avsmakar för säkerhets skull kaffebryggnen. Nerverna måste vara i ordning före dopet.
Det var den första veckan i juni, en varm och underbar försommarvecka. Och fredagen den 7 juni, strax före klockan 3 på eftermiddagen, anlände Haga-familjen till slottskapellet för Carl Gustavs dop. Prinsessan Sibylla bar en turkos helplisserad klänning. Margareta och Birgitta bar ljusblått. Desiree och Kristina bar rosa klänningar. Lång förmiddagsdräkt med hatt var föreskrivet för damerna och de moderna pastellfärgerna lyste upp det gammaldags murriga slottskapellet. I koret stod ungbjörkar och på altaret ljusblå och skära försommarblommor. Golvet täcktes av en magnifik fransk matta som Gustav den tredje tagit till Sverige och dopfunten var beställd av Karl den XI. Ärkebiskop Eidem förrättade dopet och tänka sig, inte ett ljud hördes från den lille.
Jag döper dig, Carl Gustav, Folke Hubertus, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Och sen gjorde SF-journalen sommaruppehåll.
Efter en sommar av obeskrivlig vånda för alla biobitna har biograferna öppnat igen. På Spegeln i Stockholm slank alla de kära stam- och eftermiddagsgästerna in och ut med jämna mellanrum. Och SFs alla andra biografer i Stockholm och landsorten överfylldes premiärdagen också av en belåten publik. SF-journalen ägnar detta nummer åt några av sommarens större händelser. Det blir inte någon uttömmande skildring. Det finns det inte plats för. Men jag hoppas den ska visa att våra kameror inte stått stilla under biostoppet och att det inte startar ur dödläge när det nu snurrar igång för fullt. 1000 svenska flaggor och 20 000 svenska medborgare hade samlats kring öppnandet av Rikslantbruksmötet på Solvalla, det största evenemang av detta slag som någonsin ägt rum i Sverige. Vädret var strålande, kung Gustav skulle nämligen komma. Det är hans förridare som nu fyller vår bild med glitter och glans. Majestätet anlände i öppet fyrspann tillsammans med kronprinsparet. I ett annat ekipage kom prinsparet på Haga med småprinsessorna. En högtidlig och varmt och präktigt klädd församling höga herrar tog emot. Där var både statsråd, landshövdingar och kammarherrar. Utställningsbestyrelsens ordförande friherre Bäck Fries hälsningstalade och sen kungen förklarat det hela invigt blev det bland annat djurparad av grannaste och pampigaste slag. SF-journalen kan här bara ge några glimtar av grannlåten. Vårt utrymme är denna vecka hårt ansträngt som det heter.
Det var på pingstaftonen den 8 juni som rikslantbruksmötet invigdes. Här möttes lantbrukare från hela landet för att beskåda över 2000 utställda djur, lantbruksredskap och maskiner. Och flera utländska delegationer var också anmälda.
Att bland andra herr Bramstorp fick belöning ur kungens hand. Vi väljer den trygga scenen som slutvinjett. Gränsö utanför Västervik var platsen för det första stora internationella scoutlägret efter kriget. Här anländer scout- och lägerchefen Folke Bernadotte till öppningsfesten den 14 juli. Inte mindre än 8500 scouter representerande 13 nationer hade då samlats på Gränsö. Det lägerområde som scoutchefen nu förklarar öppnat är 6 kilometer långt och 3 kilometer brett. Vid vår korta filmvisit bevistade vi bland annat en andaktsstund i det engelska lägret. Även avlyssnad av scoutchefen från gränsöscouternas egen jeep. Här är lägrets originella gästbok. Här ett par bilder av den allmänna förbrödring som hör till när scouter träffas. Totempålar och andra yttre utsmyckningar hör också till ett scoutläger, som i det avseendet aldrig egentligen hinner bli fullt färdigt. Den edla konkurrensen i fråga om originella lägerarrangemang pågår ända till avslutningsdagen. Stora och lilla plasket och buffelbadet hette badplatserna. Behöver det sägas att de var flitigt utnyttjade. I hamnen härskade sjöscouterna och där flaxade vita segel och flängde brunbrända grabbar dagarna i ända. Inspekterande sjöofficerare kunde konstatera att sjömanskapet var gott. Och en civil blixtbesökare hade bara att åt hela gränslägret ge betyget berömligt.
Men det var bara pojkscouter där. Flickscouterna fick ha ett eget mindre läger en månad senare på Björke söder om Sundsvall. Och det filmades inte av SF-journalen.
Scenen är Strömstad. Personerna bland andra vårt kronprinspar och landshövding Malte Jakobsson. Marschen går till hamnen där ångfartyget Göteborg väntar att få ta sina höga gäster ombord. Det blåser en bitande junivind från nordväst och regnet silar ner när Göteborg lägger ut från kajen i Strömstad som inte haft officiellt kungligt besök på 44 år. Svinesundsbron mellan Sverige och Norge är målet för färden. Svenska järnvägsgeneralen Dahlbäck beundrar den ståtliga förbindelseleden. Idag, den 15 juni 1946, ska den 65 meter höga bron invigas och öppnas för trafik av Norges konung och Sveriges kronprins. Här stiger vårt kronprinspar i land vid svenska färjeläget. Det går vita gäst på Idefjordens vatten när kung Håkon i strömlinjeformad kubb nalkas mötesplatsen från norska sidan. Vår kronprins bär samma i blåsväder lämpliga huvudbonad. Hjärtliga hälsningar växlas mellan de kungliga. Ögonblicket är inne. Med förgyllda Eskilstuna-saxar ska de fladdrande sidenbanden klippas av. Och sedan finns inte ens detta formella och bräckliga hinder för de svensk-norska vänskapsförbindelserna över Europas högsta bro. Med de kungliga spetsen går högtidlighetens gäster över på den svenska sidan. Och efter dem följer cirka 10 000 norrmän för att spendera 15 svenska kronor. På minnestavlor präntar kung Håkon och vårt kronprinspar sina namn. Och sen var det på allvar klart för trafik över Idefjordens vatten på den fina Svinesundsbron efter det förlamande avspärrningsåren.
Bron hade börjat byggas redan 1939. Men efter ockupationen av Norge 1940 och ett bombattentat sommaren 1942 låg verksamheten nere ända till år 1945.
Vet ni vilken som är världens äldsta idrottsförening? Jo, det är Uppsala simsällskap, stiftat 1796 och här firande 150-årsjubileum i Fyrisåns idylliska badhus. Vi gratulerar den picke jubilaren. På högtidsprogrammet står promovering av jubelmagistrar, utdelning av belöningar och så förstås en del uppvisningar i den ädla simkonsten som gått framåt en hel del under de 150 åren. Landshövding Kjellman är promotor. Förre stadionchefen Erik Bergvall är en av jubelmagistrarna och får kransen med ekollon placerad på östra lockar. Erik Bergvalls broder Sven, skådespelaren, hör också till promovendi. Det har badats friskt i den familjen. De yngre årgångarna belönades för skicklighet och framsteg i simkonsten, allt efter måttet av ålder och förmåga. Visningar i raka och i högsta grad varierande hopp följde. Nu kommer själva jubileumshoppet.
Till västkusten och Göteborg.
Bilar och skådelystna utanför Amerikakajens betongskjul i Göteborgs hamn. Det är en ganska vanlig syn numera när trafiken över den så kallade pölen kommit igång igen. Det är Drottningholm som ligger inne här och ombord har hon en person som är något av storvilt för varje kamerajägare, Greta Garbo. Det är emellertid lika svårt att få fototräff på Garbo som att skjuta en svala med mausergevär. Rådjurets omtalade skygghet är rena framfusigheten i jämförelse med den gudomligas. Och får den stora divan höra en filmkamera surra, ja då blir hon helt och hållet lilla blyga Greta från söder. Trots den tillknäppta garden slank en och annan filmträff in till båtnad för SF-publiken. Det var det. Och nu går Greta Garbo i land. Några härliga Sverigeveckor väntar henne. Fyllda av stimulerande flyktförsök undan alla landsmän som vill kasta en beundrande blick på en av Sveriges främsta ambassadörer.
Sen skulle Greta Garbo till sin barndomsstad Stockholm, en växande storstad, nu biltätast i Europa.
Trafikfrågan är kanske vårt värsta problem. Den våldsamma ökningen av befolkningen under senare åren har naturligtvis gjort det svårare. Bebyggelsen har sträckts ut ofantligt. Belastningen på spårvagnar och bussar har ökat. Samtidigt som krisen har satt stopp för många trafikanläggningar. Cykeltrafiken har också skärpt svårigheterna. Men nu håller vi som bäst på att bygga tunnelbanan som kommer att lösa många problem. Och sedan nu Norrmalmsregleringen beslutats ska vi klara Tegelbacksfrågan. Det blir bland annat en ny bro från söder till Tegelbacken. Tunnelbanan löser inte alla knutarna, även om man kan komma med den från Kristineberg till Odenplan på 6,5 minuter och till Slussen via Centralen på 14 minuter. Enskedebanan, Ängbybanan, Årstabanan ska byggas ut för att ta upp de nya trafikströmmarna och förbindas med tunneln. Och så ska Liljansbron breddas och en Österbro bli till. Och den inre stans trafikleder görs kapabla att ta emot den nya belastningen. Vi ska genomföra den fria övergången, också mellan buss och spårvagn. Och det är så snart vagnparken hunnit ökas. Den nya tian har redan kommit. Att reformer kostar pengar är klart, men de gagnar samhället i sin helhet. Handel och näringar blomstrar, välståndet stiger och skatteunderlaget ökar. Reformer lönar sig, kommunala framsteg ger valuta. Det gör också skratten från glada och friska barn. En fri och lycklig ungdomssång. Trivseln och tryggheten hos oss alla. och en symfoni klingar illa om inte taktpinnen förs med både känsla och skicklighet. Symfonin Stockholm ska klinga ut ren och klar och fulltonig en dag. Men då vet ni vad det krävs av er på valdagen. Er röst åt Socialdemokraterna.
Ja visst ja, det var ju valår.
Folkets parti har god melodi, framtiden vill den trygga. Därför i höst, ge du din röst åt oss som vill landet bygga. Demokrater, demokrater, rösta nu på rätt parti. Skilt från fraser, stora later, det är sanningens melodi. Stöd den äkta och den rätta, i Per Albin nu din röst. Slå ett slag du, för vårt lag du, och vi segrar i denna höst.
Vi ska ta och besöka stan.